Låt oss dansa med konst. Låt oss dansa kring konst och låt konsten fylla oss. Hej och välkomna till första avsnittet. Och jag vill verkligen välkomna er extra mycket för att det här är poddens första intervjuavsnitt. Och det går inte bättre än att inleda den med en ung men otroligt driven kvinna som kännetecknas för flera titlar men främst för hennes poesi. Dagens gäst är ingen mindre än Khulud Omar. Khulud Omar, hon är finalist i Ortens bästa poet 2018 och under 2020 på internationella kvinnodagen fick Khulud ta emot den prestigefyllda Zonta-klubbstipendiet Young Women in Public Affairs för hennes engagemang och hennes driv och vilja till att skapa förändring i sin omgivning. Men Khulud låter inte sitt engagemang begränsas utan det sträcker sig bortom allmänhetens ögon. Och under vardagen är hon aktiv i föreningslivet och arbetar i nuläget som ledare på Rädda Barnens tjejforum och sitter med i styrelsen för Borlänges multikulturella förening. Och i helgen fick vi även se Khulud i tv-rutan där hon medverkade i debatten Sverige möts som direkt sändes på SVT. Hörrni, hjälp mig välkomna Khulud. Khulud, välkommen.
Tusen tack. Tack så mycket. Fan vad nice, vilken presentation.
Ja men självklart, självklart. Ja. Hur mår du?
Jag mår bra. Det har varit en tuff vecka. Som du sa, debut i tv-rutan.
Verkligen.
Alltså nationellt i hela Sverige också. Det var ändå mycket att ta in. Alltså. Vi har smämmats av kärlek. Och sen är det också folk som är kritiska. Och så. Alltså, det är också ändå jättemycket att ta in.
Jag förstår verkligen.
Men nu man har landat lite grann. Det känns som att nu ska vi bara låta det ligga. Så får vi se vad mer livet har att ge.
Ja men verkligen, ja. Och det är verkligen något jag vill också prata om lite senare. Men jag tänker börja med din poesi. Du har ju skrivit poesi. Du har till och med tävlat i poesi. Och inte nog med det, du har till och med vunnit i poesi. Hur känns det för dig? Like, hur var resan?
Alltså poesi för mig, den har alltid funnits. Alltså min mamma som liten, jag växte alltid upp med att hon satt i köket och skrev eller brukade nynna och säga lite meningar så där ute i hemmet. Så jag växte alltid nära den konsten av att skriva av sina känslor och tankar. Sen i senare ålder så formades ju det till alltså, att jag själv började skriva och prata om det. Det var alltså den resan, det var ju tufft. Alltså det var jättenervöst första gången jag stod på scen och sen visste man inte om man skulle vinna och lalala och sen vann man och du vet alla var så här, wow wow. Så det var också det att det var samma sak som nu, man fick landa i det. Så jättemycket, men sen har det gått några år, det här var ju 2018.
Just det.
Så nu är det väldigt få människor som vet om min poesi och det är jättestor lättnad. För idag, jag fick testa på att vara offentlig med min poesi, men desto mer det började kännas mer som en privat sak. Det är mitt sätt att fly från verkligheten, det är mitt sätt att få skriva av med mina känslor och tankar. Det är inte till för allmänheten på det sättet. Så det är det poesi har blivit för mig nu.
Just det.
Men jag tror också att man är tvungen att gå igenom den resan som en poet att okej, jag testar kanske göra det offentligt. Vissa skriver böcker, vissa gör teater och sin poesi. Men för mig så hittade jag mitt lugn och alltså mitt stressfria poesiskrivande i att hålla det privat och hålla det för mig själv.
Just det.
Det är jätteviktigt för mig.
Men du berättade den här resan om att du kom till insikten. Att din poesi är bara för dig själv. Hände detta vid ett specifikt ögonblick eller när insåg du det?
Nej, men det har varit ett tufft år för mig, både med familjen och mycket annat som har hänt. Och under vissa händelser så har jag bara känt att min poesi har verkligen varit min räddning. Alltså, jag har varit i situationer där man inte ska, alltså det gäller, alltså man ska inte visa sig sorgsen för att familjen går igenom en sak. Så för mig då att kunna gå hem och skriva ner sina tankar och känslor på ett papper och sen bara vika ihop det, lägga det någonstans, återkomma med en vecka och känna wow, jag kände verkligen så för en vecka sedan, men idag känner jag inte så. Det blev en sån sak för mig att det här var, oj. Då insåg jag lite grann att det här är mitt sätt att fly verkligheten. Mitt sätt att komma bort från alla problem, från samhällets strukturer, från samhällets väggar, från människor. Det är bara mitt. Alltså det poesin är, det är jag och min bok som talar till varandra. Eller min anteckningsblogg. Så det vill säga, när folk frågar mig, vad är det värdefullaste du har? Jag säger, min telefon. Mina anteckningar på min telefon. Det är så här, där finns det en livsberättelse. Alltså man kan gå från, jag pratar om min barndom, mina föräldrar, alltså massa saker. Så det är också det att jag insåg bara att under året att det blev väldigt privat.
Mm. Precis. Och nu när du beskriver poesin som den här flykten till att fly från verkligheten, då blir jag nyfiken. Hittar du skillnader mellan hur du brukar framföra eller skriva poesi när du brukar uppträda med det och nu när du skriver själv? Mm. Finns det skillnader i...
Ja, alltså, självklart mycket. Alltså, när du skriver poesi för att uppträda med det, du måste ändå tänka på vem ska höra det här? Varför publik jag har? Var jag vågar stå där och framföra? Och hur mycket kritik kan jag ta? Så det är också det att när jag skrev poesi för att uppträda eller tävla i det, så var jag väldigt försiktig med vad jag skrev. Och jag kanske undanhöll vissa tankar och känslor ibland. Men idag så är poesi fritt, för jag vet att den inte går. Alltså beyond me, den stannar här.
Mm.
Så idag så kan jag skriva massa saker som är jättekänsligt för mig. Som jag kanske inte vågar visa till allmänheten. Men det är ändå en skön känsla av att skriva av det på ett papper. Alltså bara skriva av det. Så det är också det att man ändrar ju på sin koncept. När det är uppträdande och privat.
Precis, verkligen. Jag funderar på om vi fortfarande går tillbaka till skrivarprocessen för dig.
Mm.
Och nu när du skriver för dig själv och du känner att det är ingen som kommer få reda på det här. Befinner du dig i en specifik plats? Eller visualiserar du en specifik plats när du skriver för dig själv?
Nej, men alltså oftast så skriver jag. Alltså det är olika. Ibland så kan jag skriva om mig själv i tredje person. Alltså jag skriver om bättre förutsättningar, bättre saker i livet. Jag skriver om ett orättvist samhälle. Jag skriver om ett alltså ekonomiskt oberoende. Alltså jag kan skriva om mig kanske i framtiden, hur jag vill prata med mig. Men ibland så skriver jag också texter om att prata med mitt yngre jag. När jag var 14, när jag var 13, när jag gick igenom vissa saker eller såg vissa saker. Att men någon dag det kommer bli bra. Så någon dag du kommer tävla i poesi, vinna i poesi. Du kommer vara med i nationell tv, stressen och... pressen av att passa in kommer försvinna.
Mm.
Så det är också det att ibland så talar jag med mig själv på det sättet genom min poesi.
Just det.
Så det är jättenice faktiskt.
Mm. Alltså det låter så inspirerande. Verkligen. Men när du har skrivit klart dessa texter, vad känner du efter?
Det är som att en klump, alltså seriöst. Det är som att du lägger det som tynger dig på anteckningarna. Och du bara lämnar det där.
Mm.
Alltså du kan gå ut från rummet och du är en helt ny människa.
Mm.
Alltså det är nice.
Det känns så verkligen. Ja. Gud.
Alltså det känns bara att skriva av sig. Och du vet såhär, men nu går jag och skriver på min mobil. Ibland, jag brukar vara i situationer, det är jättestressad. Så sitter jag bara med min mobil och så skriver jag bara av mig på det sättet. Och det ändå, alltså folk har ju olika levnadsstrategier på det sättet, överlevnadsstrategier. Och för mig, poesin har blivit en räddning. Och fly till på något sätt.
Verkligen. Och jag tänker på när du skriver. Du pratar om att du skriver när det är mycket saker som händer. Och du sa att nu på senare år så har det varit väldigt stressigt.
Mm.
Skriver du enbart de stunder där det känns jobbigt? Eller hittar du dig själv skriver när det känns bra också?
Alltså nej, inte bara när det är jobbigt. Alltså, det är som att ibland jag kan bara skriva saker om mina framgångar. Vart jag har kommit i sån ung ålder och vart jag står och... bara dela den, förstår du? Ibland jag kan skriva en text för att hylla min mamma. Jag kan skriva en text för att hylla mina syskon, alltså vänner. Alltså förstår du också det att... ibland också när jag skriver typ sms till mina vänner. Och jag så här, jag vill berätta hur mycket jag uppskattar dem och så. De säger, det här låter som en poesitext. Vad, ska du inte lansera det här? Alltså förstår du? Så det är också det att omedvetet som poet. Jag tror att man hamnar alltid i att... det låter så här, wow. Fattar du? Men det är bara att det sättet man är jätteduktig på att formulera sig. Man lär sig med året. Mm. Och jag har ju märkt, alltså jag har inte sett... texterna jag skrev då, texterna jag skriver idag är två olika.
Mm.
Sättet jag formulerar mig, sättet jag pratar, det fångar upp människor på ett helt annat sätt idag. Så jag tror också att det är det att man lär sig som poet.
Mm. Och nu blir jag intresserad över din barndom.
Ah.
När växte det här intresset? Eller hur var du som barn om vi började där?
Alltså jag var riktigt stressbar.
Mm.
Alltså, jag var inte diagnostiserad med ADHD och sånt, men nu senare hand, alltså, jag tror att det fanns där någonstans i smeten. För alltså, som barn, jag hördes jättemycket. Jag var i varje rum. Jag var där som skulle höras, som skulle synas. Jag var överallt. Jag hade jättemycket energi för att vara i den åldern. Men, och sen också som barn, jag var väldigt ilsken. Alltså, jag tog ut min frustration genom ilska på något sätt. Och idag gör jag det genom poesi eller genom min aktivism eller att vara... alltså ge bättre förutsättningar och sånt till andra människor. Men som lite, jag var jättekonstig alltså. Men fortfarande, jag växte upp i ett tryggt hem med jätteknägande mamma.
Mm.
Alltså min ensamstående mamma, jag växte upp med kärleksfulla bröder. Jag växte inte upp i de bästa förutsättningarna i hemmet och så, men min mamma gjorde alltid det bästa av det. Så jag kände inte av en otrygghet hemma på det sättet. Men det var ändå att samhället. Och du vet, jag var den som var såhär, jag ska stå upp för alla mina vänner, jag ska stå upp för alla mina, alltså vad ska folk vara, förstår du?
Mm.
Jag är jätterättvis som människa. Och jag är väldigt ödmjuk, såhär, tyst människa. Ja, men nu senare har jag blivit väldigt tyst. Men när jag var yngre, då kunde jag prata i timmar alltså.
Mm.
Det tog inte slut, men det är inte nice. Jag hade en skön barndom faktiskt som barn. Och du vet, jag har ju lärt mig som vuxen, jag är nu att den ilskan och den frustrationen jag kände då används på ett annat sätt idag.
Mm.
Som barn så hade jag inte de insynen på livet än. Så det är också det. Så ibland jag pratar med mitt yngre jag och jag säger, men det kommer bli bra. Alltså förstår du, du är arg, du känner dig orättvist behandlad, du är frustrerad. Men det kommer komma en punkt i livet, väldigt tidigt också. Alltså jag är väldigt ung, jag är 19 år. Att det kommer komma den punkten i livet där allt kommer vända och du kommer kunna använda den ilskan och frustrationen till något bra.
Mm.
Så det är också det att jag har lärt mig det med tiden.
Verkligen, alltså man tror knappt att du är 19 år. Nej, på riktigt, alltså jag blir chockad varje gång du nämner det, eller varje gång jag så här påminner mig själv på grund av allt du har, alla dina erfarenheter. Men när du beskriver den här ilskan du kände som barn, var det någon vuxen som såg det eller försökte ge dig verktygen för att bearbeta de känslorna?
Alltså tidigare grejen är som liten, jag gick på en väldigt svensk skola i en helt annan stad. Alltså jag åkte till Falun som 13-14-åring. På det sättet så jag bytte skola väldigt mycket. Jag tror jag har bytt 4 gånger under bara grundskolan. Så det är också det att jag tror inte vuxna runt mig i skolan och så hade tid att lära känna mig på det sättet, utan jag bytte skola där snabbt emellan. Så det är också det att jag, och sen också jag var en sån människa, alltså, jag gillar inte att visa mig sårbar på det sättet. Alltså som barn också, jag hade det jättemycket. Alltså ingen ska tycka synd om mig. Och du vet, jag tror också att när man växer upp som svart ung kvinna i ett svenskt samhälle, man tänker typ såhär, men alla tycker synd om dig för att du är invandrare eller du är såhär svart kvinna. Eller, alltså det är alltid en baktanke. Som barn jag hade den, alltså jag växte upp med det väldigt snabbt. Alltså men ingen ska tycka synd om mig. Jag har kanske dåligare förutsättningar runt mig, men alltså det löser sig. Så jag tror inte jag hade, alltså vuxna hade inte tid att lära känna mig på det sättet. Sen när jag blev äldre, jag har träffat på vuxna, alltså inte så mycket äldre, när jag blev 15-16, så träffade jag på vuxna som insåg att jag hade den här ilskan och stressen. Och de var såhär, använd det till något bättre. Och de jag tackar om än idag, alltså det är personer som är väldigt nära mig än idag. Som jag sa, men det blev min räddning på något sätt.
Mm.
Så också det.
Precis. Får man fråga varför du bytte skolor så ofta?
Min mamma. Nej, men min mamma, alltså jag var ju bråkig också. I skolan när jag var yngre. Jag bråkade väldigt mycket. Alltså, jag slogs hela tiden med något eller någon. Alltså, hela tiden jag skolkade, jag kunde inte stå still. Så min morsa trodde att det skulle bli bättre för jag kom till en ny miljö och nya människor. Och idag jag tackar henne. Alltså, då jag blev jättefrustrerad som barn. Jag tänkte, varför skulle hon byta skola på mig och flytta mig från mina vänner? Men idag i efterhand, alltså, det har hjälpt mig fett mycket. Jag har klarat av skolan, jag har tagit examen på gymnasiet, lalala. Och jag hade aldrig gjort de där sakerna ifall jag hade fortfarande varit i den umgänget eller det knaset jag var i då. Så jag bytte ju skolan för att jag var stökig.
Mm, just det.
Ja.
Var kom den här ilskan ifrån?
Samhället, jag tror. Alltså, och sen, alltså, jag växte upp med en ensamstående mamma och så. Du vet, att se henne knäga, allt det där, alltså, för mig det var så här, va? Så jag tror också att jag kom till en skola med dåliga förutsättningar, en skola som låg i området. Du vet, alla vi slogs där, alla vi var knas. Och du vet, ena utsatte andra för rasism eller den andra stod och bråkade med den bara för att bråka. Jag minns också som barn att jag typ 5, 3 till 6, jag hade vikarier bara i skolan. Alltså vi hade inga stabilitet, vi hade inget sånt. Så jag tror att det blev en sån, alltså känsla var i kroppen att man blev arg.
Mm, precis, att miljön nästan skapar de förutsättningarna.
Exakt, ja.
Verkligen, jag förstår dig. Och du nämnde att när du blev 15-16 år så träffade du vuxna som sa till dig, men du kan hantera dina känslor på ett visst sätt.
Mm.
Var det där poesin kom in? Eller kom det in tidigare?
Det poesin har alltid varit där som barn. Alltså min mamma än idag, nu när jag är 19, hon brukar gå runt och nina på morgonen. Så här, hon lagar hoja te, hon står och sjunger. Eller hon står och... Min mamma är väldigt musikalisk av sig på det sättet och väldigt... Alltså, när det kommer till poesin också, hon skriver jättemycket. Och vet, när vi var barn så brukar hon alltid så här, samla oss nära henne och säga så här, läsa upp det hon har skrivit, prata om sitt liv på det sättet. Så det är också det att jag har alltid sett den kvinna jag ser upp i livet och där jag tycker är den mest starkaste kvinna jag någonsin har träffat uttrycka sina känslor genom poesi. Så jag tror att det är något, alltså man ärver det, ska jag säga så.
Ja, ja, nej, men jag förstår jag det 100%. Ja, verkligen.
Gått i mammas spår.
Ja, verkligen. Mm. Det är också så med vår kultur, det är så otroligt fint. För vi har en kultur där vi, där föräldrarna berättar deras liv, fast de berättar det ur ett poetiskt perspektiv. Liksom.
100%, alltså, verkligen.
Ja, ja, ja. Alltså, det är en anledning.
Det är en anledning.
Ja, verkligen.
Det är min mamma, hon har alltid haft det. Mm. Så hon brukade alltid säga till mig sådär, om jag fick gå tillbaka till tiden, jag hade blivit värsta artisten, jag hade tagit över Somalia. Så det är också det att jag växte upp med den tankesättet, men jag brukade skämta på det sättet.
Verkligen, du ska ta över Sverige dock.
Vi får se, vi får se. Det är det att jag växte upp med poesin så nära mig, alltså min mamma var alltid sådär. Och vi brukade, jag minns när vi var yngre, hon brukade ta mig till skolan och på vägen dit brukade nynna, läsa upp något till sig själv. Och det så här, till slut när jag blev äldre så insåg jag vad det var, och det var ju poesi på det sättet. Nu är hon min största, alltså när jag tävlade med poesi, hon satt alltid längst fram i publiken och var skithypad. Det är så här, ibland, jag minns också en gång, jag trodde jag skulle uppträda någonstans och hon var såhär, kom, jag bara, vad? Hon bara, låt mig skriva en text till dig, alltså det kommer ta över folk, och jag var såhär, wow. Hon började skriva det på somaliska, du översätter den, alltså min mamma, hon är sin egen.
Det var fantastiskt, alltså, jag älskar din mamma på riktigt. Men vad heter det, men översatte du dikten då?
Nej. Nej.
Okej.
Okay. Nej, för det var sista minuten. Men nu har jag lovat henne sådär, om jag någonsin gör någonting med poesin, en bok eller något, då ska jag inkludera hennes rader någonstans. Mm.
Men kan du komma på någon dikt som hon brukar nynna på, som du har än idag, har fastnat hos dig?
Alltså någonting mamma sa till mig alltid som barn. Sen om det kan räknas som poesi, det vet jag inte. Det var så här. Adankis killar. Alltså jag har en text också som säger så det där. Aha, jag har alltid tagit Adankis killar. Och nu jag förstår att det betyder akta dig för maktmissbrukare. Mm. Alltså jag har en text som går så. Det är så här, så lite man kan säga till Adankis killar. Och som barn jag tänkte, vad säger hon? Bor i Sverige, fattar du? Men nu jag förstår. Yani, det var ändå ett hennes sätt. Hon kom till ett främmande land där hon inte förstår kulturen. Hon ser inte ut som människorna. Det var ändå hennes sätt att säga akta dig för maktmissbrukare. Akta dig för människor som försöker sätta sig över dig. Ingen är bättre än dig, fattar du? Ni alla är människor tillsammans, blodet rinner i oss, det rinner i alla, det spelar ingen roll. Så det, också, det var det också att mamma, hon brukade säga sådana där saker, alltså hon kunde lägga en punchline ibland. Man tänkte, hej, vad? Det där värsta poesi, alltså raden. Det är också det att bara när hon pratar, jag, ibland jag önskar att jag hade den tiden att gå ut med en penna och bok efter henne och bara skriva ner allt hon säger. Mm. Det är inspirerande för mig faktiskt.
Verkligen, verkligen. Men jag, minns du din första dikt du skrev?
Ja.
Får man höra, inte själva dikten, men hur, när och vad det handlar om?
Den handlar om black people, alltså. Den heter Black Excellence-texten. Och den handlar om att du vet, man ska aldrig glömma vart man kommer ifrån. Man ska inte glömma sitt folk, sitt blod, sin familj. Och du vet, man ska vara stolt för vem man är. Och fast du är i ett främmande land och så vidare. Ja, dina rötter ska ändå vara starka. Förstår du, vi kommer från det. Alltså, jättestarkt land, jättevackert land med starka rötter. Och vi är de människorna, vi syns, vi hörs som vanligt på det sättet. Så den texten var ju en, inte en hyllning, men det var en text jag ville att mina små syskon kunde lyssna på. Det är när de växer upp och då behöver tänka, men vi är Black Excellence, förstår du idag. Vi, alltså blodet som rinner i vårt blod, alltså det är galet. Och vi kommer från ett skitstarkt land med starka rötter, det är ingenting vi ska skämmas över. Alltså som Isse sa i tv, jag är 100% svensk, jag är 100% somali, fattar du?
Den gillar jag.
Det var bara en sån text jag ville att mina syskon kunde lyssna på. Nej, jag behöver inte välja mellan de här två kulturerna, förstår du? Jag kan vara 100% somali, det rinner i mitt blod. Och jag kan vara 100% svensk. Och jag behöver inte så här, välja bort somaliska etniciteten för att kunna passa in i svenska samhället. Det är också det. Det är mest det också, jag tror den handlar om.
Precis. Och nu när vi ändå pratar om den här gemenskapen. Jag har gjort research på dig, som jag nämnde innan. Och jag hittade en video på dig, det heter Spotlight, säsong 2, avsnitt 3, där du kör den här dikten som heter För den man är. Och om jag citerar, det var någon del som verkligen, det var två delar som jag har citerat, som jag bara, oj, alltså det kändes rakt in i hjärtat. Och då, första delen var, vi är från platsen, drömmar gått i splirror, och mammor har tappat hopp, där tiden har stannat. Jag blev så himla nyfiken. Vad tänkte du när du sa det här?
Alltså vi från platsen där drömmen gått till splittror och mamma tappat topp och tiden stannat. Alltså vi är från en plats idag, alltså de här områdena, de ser riskområden till. Jag gillar inte benämna dem på det sättet, men alltså, vilken gemenskap, vilken mångkulturell. Alltså, de sitter och säger, ah, men integrera, jag lär dem mångkulturella. Alltså, vi är mångkulturella. Alltså, idag vi har grannar som olika etniciteter. För mig när jag säger mammor tappat hopp, alltså, idag vi har en nationell kris i Sverige där mammor förlorar sina söner dagligen. Alltså, de här mammorna har kommit till Sverige, de flydde i krig från Somalia, de kom hit. För att sen förlora söner och begrava dem, det är inte en alltså, hållbar livs, alltså, levnadssätt på det sättet. Så det är också det jag menar, det är en hyllning till alla mammor. Alltså, de har tappat hopp och tiden har stannat. Alltså, idag vi har mammor som skriker sig hesa och säger ah, men våra söner dör, deras blod går på de här gatorna, hjälp oss. Och, du vet, man skiter i dem fullständigt på något sätt. Och det är också det att det är mer så. Alltså, drömmar gått i splittror. Alltså, jag tror alla har en dröm om att göra någonting i livet. Alla har en vision, alla vill ta sig någonstans. Men tiden har bara stannat och man har fastnat på en och samma plats.
Mm, verkligen.
Och det är också det att utanför det här området, folk vill inte att du ska komma ut. Folk vill inte att du ska nå till vissa ställen. Folk vill inte att du ska sitta i de här vita rummen. Så det är också det att det saknas representation i de här de här yrkena. Så det är också det att tiden har stannat för oss och vi är bara fast på en och samma rondell.
Mm, precis. Och det var också det du tog upp på SVT-debatten. Att du pratade om att man benämner de områdena vi bor i som segregerade. Men det är även de som är där integrationen sker.
Mm.
Och du har ju också varit väldigt aktiv och du har haft ett stort engagemang över ditt område.
Mm.
När växte det intresset?
Jag tror att det är min ADHD-sida. Min odiagnoserade ADHD.
Mm.
Men det var så här, jag hade så mycket energi som barn. Och jag var så här, hey, jag måste hitta ett sätt att sätta den här energin på.
Mm.
Jag kan inte göra det i skolan. Det är inte hållbart att gå i gymnasiet och börja bråka med mina klasskamrater. Så jag tror också att det var det att jag tog min fokus och min energi och min, alltså att jag hördes och syns i varje rum till att göra något bättre för mina yngre syskon.
Mm.
Alltså för att idag typ jag i sig, alltså häromdagen vi gick vid stan, folk små barn kom fram och sa bara, ah pappa jag sett det i tv.
Mm.
Det är också det att man blir så där varm i själen. Idag har jag gjort en representation i tv för barnen som ser ut som oss. De vet att de kan komma dit imorgon. Och det är också det som saknas när jag ser representation i olika ställen. Alltså folk vet, folk har inte sett personer som ser ut som de i tv, i musikbranschen, lalla. Men 2021 vi har tagit över. Vi är i musikbranschen, vi är i advokatfirmorna, vi är i läkarlinjerna, alltså vi är överallt. Så det är också det att vi har sparkat in de här dörrarna, vi har sett oss där och sen vi har lämnat dörren på glänt för nästa generation. Och det är också det att det är jätteviktigt för mig i mitt engagemang. Att uppsätta dörren på glänt för nästa generation.
Mm, verkligen. Men hur kändes det där att stå och debattera med politiker och sen första gången som du står framför tv-rutan med massa kameror? Hur var det?
Alltså man märker ju vissa stunder jag glömmer bort mycket.
Mm.
Jag glömmer bort att jag är miggad. Så jag är såhär, vad händer man? Jag står och mumlar. Och sen när vi kollade på det efteråt kunde jag bara, borde jag tog så på tv? Fattar du? Men det var också det att man gör misstag, man lär sig av det och sen jag tror inte att tv är en karriär jag kommer synas i på det sättet. Men när det händer, då vet man gärna. Jag är myggad, jag ska inte prata.
Nej, men du sa inga konstigheter.
Nej,
för jag såg det och jag gillade det. Vissa gånger log du och så smilade du och så sa du någonting.
Exakt.
Så alltså, det var,
nej,
det
var ju var fint att säga. Alltså, jag stod och skakade jättemycket. Och alltså, jag skakade här och jag skakade lite knas. Så det var också det. Det var läskigt.
Mm.
Det var jätteläskigt att stå på tv. Det var direktsändning. Vi tänkte, en tabbe. Det här kommer gå live till hela Sverige. Alltså det är knas. Men det gick bra. Det gick jättebra.
Det gick fantastiskt bra. Mm. Verkligen. Var det något ögonblick du bara kände liksom? För att man kunde ju se på ditt ansiktsuttryck. Ibland skrattade du. Men det fanns också stunder då du blev nästan
arg.
Frustrerad. Ja. Liksom arg. Var det något specifikt ögonblick?
Ja, alltså, ögonblick? Det fanns en ögonblick där någon av dem sa typ såhär. Men vi testar övervakningskamerorna på Kärlängar. Och jag var så här, men ser vi ut som försökskaniner? Alltså förstår du, hur kan du vilja testa på människor? Varför avhumaniserar man människor på det sättet och säger att vi vill testa på er? Alltså det var då jag tänkte, alltså, då också man tänker, ser ni oss som människor ens? Anser ni oss som riktiga människor? Eller alltså det är så här, vad är skillnaden att testa på oss? Eller stänga in oss i en bur och testa på oss, förstår du? Det är också det att jag blev så jätteinskig. Och sen också att när man bad honom nämna vart det finns en annan, man bad honom nämna vart det finns kameror. Han bara, men på banker och på kupolen. Mamma, den, alltså självklart så finns det på en bank.
Mm.
Självklart så finns det på ett köpcenter. Men det är jättestor skillnad ifall det finns ett bostadsområde där ungdomar växer upp och barn växer upp och folk lever sitt vardagliga liv här. Så jag blev lite frustrerad där och sen typ när någon sa typ att vi ska göra en folkräkning och det bor för mycket människor här. Det är också ett sätt att avhumanisera folk. Varför ska man sitta och räkna folk? Och sen efter man har räknat, vad händer med de här siffrorna? Kommer de börja bygga fler lägenheter i området? Kommer de börja ge folk förutsättningar att bo bättre? Nej, då kommer man göra det för att avhumanisera folk och sen kommer de skita i det. Det var också det att jag blev så här lite, det är så här, ibland de ser konstiga saker som man inte förstår. Sen tror jag också det handlar om okunskap. Ja, men de förstår inte vart du kommer ifrån och de förstår inte vår historia och de förstår inte vår kamp och de förstår inte vilka vi är och så. Så det är också det jag tror det handlar jättemycket om okunskap.
Mm, verkligen. Men också en sån kraft att en ung 19-åring bokstavligen läxar upp politiker. Nej, men bokstavligen. På riktigt.
Men det kändes så också efter när vi gick av scenen. Jag bara, kaos. Alltså, det var så här, det kändes jättebra.
Mm.
Alltså, det var också det att vi fick fram det vi ville säga och det var ju att de har misslyckats. Resurserna och förutsättningarna, de sitter på marknaden, sitter på resurser, vart går de här sakerna? Så det var också det vi ville pika och det fick vi fram.
Det lyckades ni också, precis. Skulle du säga att ditt engagemang för bättre förutsättningar har också påverkat din poesi?
Nej, inte på det sättet tror jag.
Nej.
Jag är inte politiskt engagerad på det sättet. Det är också det folk blandar ihop sig när de ser mig i en debatt med politiker. Ah, hon är politiskt engagerad den här tjejen. Nej, det är jag inte. Jag är inte med i något politiskt parti. Jag är inte med i något. Jag är bara en person som har jättestor käft, jättemycket energi och kan formulera sig på ett jättebra sätt tack vare poesin och tack vare att jag har tränat på att formulera mig, skriva mina känslor och lalala. Så det är också det att jag är inget mer än det. Jag är inte polisengagerad eller så.
Mm.
Det är också det att nu, man märker också i debatten att det blir så här, ibland jag kan höja min röst. Och det är också det för att jag har min energi och min ADHD, odiagnoserad ADHD går ju dit.
Mm.
När jag blir frustrerad så blir det så här. Och nu vet jag att jag inte kan slå folk längre. Det kan jag inte göra, men det är också det att man blir arg, man blir frustrerad. Och sen också det att man, så här, idag så anser de inte våra yngre syskon som människor. Man blir jättearg alltså.
Mm. Nej, jag förstår det 100%. Och det här med att du inte är politiskt engagerad. När vi snackade igår så sa du till mig. För jag sa, för när jag satt och förberedde för den här intervjun så tänkte jag liksom, men politiskt engagerad. För det var så den blicken jag fick av dig. Men sen när du sa, nej men jag är inte det. För att det enda jag försöker driva är att skapa bättre förutsättningar. Och det är verkligen så. Mm. Så fort man börjar prata om så här, mänskliga rättigheter så ska det bli någon politisk nej. Mm. Det är en självklarhet. Det ska inte reduceras till en politik.
Exakt.
Så att det är verkligen fantastiskt att du nämnde det så att fler förstår det.
Mm.
Men du har också pratat mycket om kärlek och gemenskap till dina områden. Och i den dikten jag nämnde tidigare, För den man är, så nämner du här kärleken till våra föräldrar som gav upp allt för att kunna se oss lyckas. Vad betyder det för dig?
Alltså du vet, jag till exempel, jag har aldrig varit i Somalia.
Mm.
Det är sjukt. Men jag har planen, jag ska dit inshallah snart. Men du vet, som barn, jag växte upp med berättelser. Alltså, jag växte upp med, och vissa av de här berättelserna, de var förstörda. Alltså nu när man ser Somalia, man ser ett land som är förstört av konflikter, av naturproblem och så. Men när man hör våra föräldrar prata om landet, de växte upp i det, något helt annat. Det är det finaste landet de växte upp i, de mådde bra till sig, de kunde chilla i marknaden, de kunde göra så här. Så det är också det att och sen också mina föräldrar, min mamma kom hit till Sverige, gav upp allt för att se mig lyckas. Hon lämnade det landet hon kände igen, då språket hon talade, alltså sin familj och sin trygghet där. Och för att komma till ett främmande land där hon inte ens kan språket, del av kulturen eller ser ut som dem. För att ge sina barn en bättre förutsättning för att hennes barn ska lyckas nå drömmarna hon inte kunde uppnå. Så för mig också det, där jag har jättemycket respekt för de här föräldrarna som flyr från krig. Men det är också det att för mig då, samtidigt som det är en press, det är också en rädsla. Att ändå inte kunna ge tillbaka till dem. Att ändå inte kunna göra något bra av mitt liv och bara, alltså förstår du, till exempel nu när jag är med i något planet och min mamma lägger ut mig på Facebook, det är skämt, men det är ens jag låter henne göra det, förstår du, för det är ändå det, hon är idag, hon är stolt, hon känner, jag flyttar på Somalia, idag jag har en dotter med stor käft, så klarar hon sig. Det är också det är jätteviktigt för mig att ge tillbaka den, det hon gav upp, inte, jag kan inte ge tillbaka det hon gav upp, men ändå försöka göra det bästa av de förutsättningarna jag har fått. Idag vi har gratis skola, vi har gratis allt. Jag kan utbilda mig till läkare, jag kan utbilda mig till ingenjör, vad som helst. Sen behöver man inte bli det, men ändå göra det bästa av livet. Jag är något som jag är mig glad. Jag tror också att det är det folk misstolkar. När våra föräldrar säger, amen, jag går upp mina drömmar för du ska ha bättre i livet. Det är inte så att de menar att bli läkare. Jag tror våra föräldrar bara, alltså de vill bara att du ska vara lycklig. Och du ska göra någonting du älskar och du ska må bra. Så det är också det att man ska lyckas med de där sakerna. Det är jätteviktigt för mig. Och det nämner jag också i texten att vi är barnen till bidragstagare. Vi är restaurangägare, alltså sjuksköterskor, knägare. Och sen ser alla ut oss vilka vi är. Alltså, vi kommer från föräldrar som verkligen sliter och kämpar dagligen för att skrapa ihop det sista. Mm. Så det är också det att idag man kan inte säga att vi är otacksamma eller bortskämda eller på något sätt.
Nej, precis. Precis. Och du nämnde precis en rädsla du också känner. Och i ditten så sa du, men det är något som tär i mig. Rädslan över att inte göra dem stolta. Rädslan över att kärleken en dag inte ska vara lika stort. Och tiden hinner ifatt oss. Den rädslan du beskrev 2 år sedan i den här dikten. Är också en rädsla du upplever idag?
Nej. Alltså idag jag känner. Jag har inte kommit dit. Jag vill komma i livet. Men jag är på väg. Alltså jag är på väg dit. Förstår du? Idag är jag det som gör mig lycklig. Och jag kan göra mina föräldrar samtidigt stolta. Alltså min mamma hon där för att jag är med i tv. Hon säger abo. Läk och häftigt. Så det är mycket sånt också. Att idag. Jag vill så mycket mer. Jag vill så mycket mer för mig själv och alla runt mig, men det känns som att jag har hittat den vägen dit. Jag har hittat den tryggheten, jag har hittat glädjet, jag har hittat drivet för att komma dit. Så den rädslan är inte lika stor, men självklart det finns det. Förstår du? Man vill inte göra snedsteg, man vill det sista jag tror någon vill göra, att göra sina föräldrar besvikna. Och speciellt tiden, samhället vi lever i idag, så fel plats, fel tidpunkt, det kan sluta illa. Så det är också det att jag försöker undvika vissa saker, jag försöker umgås väldigt. Jag är väldigt så här, nu, jämfört med 3 år sedan tillbaka, så nu är jag väldigt stängd cirkel.
Mm.
Alltså jag umgås med 2-3 personer. Jag förstår det, jag jobbar, jag försöker ta det lugnt här i livet. Mm. Sen nu också, det känns som att man brukar alltid säga att efter studenten livet börjar. Så det känns som att om nu har jag tagit studenten, sen studenten, det har gått jättebra. Så det är så här, vi får se vad framtiden har att ge och inshallah vi lever till dess. Men rädslan är inte lika stor på det sättet faktiskt.
Inshallah. Och då blir jag nyfiken på framtiden. Hur ser framtiden ut för Sjurudomar? Har du planer, förväntningar?
Jag ska börja plugga statsvetare faktiskt.
Mm.
Det är planen. Och sen du vet, man kan alltid säga att ja, jag planerar det här och jag vill bestiga berg och jag vill göra det och detta. Men sen du vet, man tar bara dag för dag. Man försöker må bra, man försöker vara med familjen, man försöker göra det som gör dig lycklig och sen. Om vi kommer dit, förstår du? Om vi inte kommer dit så kommer vi inte dit. Så det är också det att jag, förut som lite jag visste, alltså jag tänkte, det var också någonting som slog mig på studenten. Jag tänkte, ej, för 4 år sedan du stod och du tänkte, jag tar studenten om 4 år. Så idag du är här, det har gått så snabbt, fattar du? Det är också det att mycket hände, jag bytte linje i gymnasiet 2-3 gånger. Så det är också det att jag visste vad jag ville bli. När jag väl började så bytte jag linje, för det var inte min grej. Så det är också det att man ska testa sig fram.
Mm.
Så nu senare tid jag har blivit så där, jag vill inte planera framtiden.
Mm.
Vi får se vad det ger och vad som händer.
Precis, Allahu alam.
Men
kan vi hoppas på att det kommer någon bok i framtiden? Att vi får se mer av din poesi. Kan vi hoppas på det?
Alltså, om jag får en bra summa för att skriva en bok.
100%, det löser vi.
Om vi får en bra summa för att skriva en bok, jag kan hämta det.
Nej, det löser vi. Det är inga problem. Så länge vi får ta del av din poesi.
Ja, det är
kallas liksom.
Det är en summa och den är jag. Alltså, det är grejen att poesi är personligt. När man säger att jag vill ha pengar för att skriva en bok. Det är inte så att du delar det mest personligaste du har med människor. Alltså förstår du? Det är folk som säger att vad skulle ta pengar för att skriva det. Det är så här. Självklart, för att idag ni läser om min barndom, min livsresa, känsliga saker som har hänt mig i livet. Och också det som jag har delat med min familj, de glädjestunderna, de stunderna jag har dött av. Alltså jag har mått bra, jag har skrattat. Det är väldigt personligt med som bok. Så det är också det att om jag får en chans för mig, då kanske.
Ja, självklart, den poesi ska självklart värdesättas.
Mm.
Och därför jag vill också veta, ifall man skulle vilja inleda ett samarbete med dig, boka dig inför ett event eller bara följa din resa, vart kan man hitta dig?
Jag vet inte.
Det får komma.
Nej, men man hittar en person jag känner.
Mm.
Det är så folk har hittat
mig. Det är så man kontaktar
dig. Det är så folk har hittat mig. De hittar typ min chef eller de hittar alltså, folk jag har runt mig, folk som alltså, Angelica, Isse, Abbas, alla de här, folk hittar de här människorna, de säger, och sen vet Faiza, det är många människor runt mig som...
Faiza är manager, by the way. Faiza manager, Faiza Abdi. Håll det namnet i minnet. Och det var också så jag kontaktade dig, via en vän som kontaktade dig. Yes.
Det är också det att man hittar personer jag känner och sen de personerna kopplar mig. Alltså ibland min mamma folk har stoppat henne. De säger, men vi kommer från det här och vi vill göra någonting med din dotter. Alltså vi behöver ens nummer. Mamma säger, min dotter? Nej. Så hon kommer hem efter 2 veckor och säger till mig, jag träffade någon på torget och den personen letade efter det. Jag säger, vad gör det mamma? Så det är också det att man hittar, vill man få ta, men man får komma till trakten, man får komma till området.
Precis, man måste nätverka.
Ja, man får komma till området. Där man kan hitta med 110%.
Jag förstår. Och nu, Khulud, har vi kommit till slutet. Och här på Säg genom mina ögonpodden så har vi ett koncept där varje gäst får se ett ord som betyder extra mycket för dem. Eller ett ord som man oftast återkommer till. Har du ett sådant ord?
Jag har 2.
Mm.
Jag får säga 2.
I 100% kör.
Alltså har jag.
Mm.
Alltså min mamma, hon är min inspirationskälla. Hon är den personen idag. Mitt driv på något sätt. Fattar du? Alltså den personen jag ser upp till. Den personen jag vill dela mina lyckliga och dåliga stunder med. Den personen jag vill se må bra på det sättet. Och sen det andra är typ ekonomiskt oberoende. Jag ser mig själv i framtiden. Alltså man säger typ så här, jag kommer från en rik familj. Men jag ska se till att den rika familjen kommer från mig. Så det är också det att jag ser mig själv någonstans i livet. Där min familj, de personer jag har nära mig. Jag själv lever ett ekonomiskt oberoende liv. Och vi kan slappna av, vi kan må bra. Så det är också det att jag ser den bilden. Både för mina syskon och min mamma, alltså hela familjen, pappa, vänner. Att någon dag någonstans, vi kanske ligger på en strand i Somalia, förstår du? Vi har hus där vid havet och du vet, min mamma mår bra. Så det är också det, alltså en av målen jag har i livet är att köpa mark till mamma i Somalia. Faktiskt, och ge henne det. Sen kanske bygga där, det kanske blir familjehus, man åker dit i framtiden.
Mm.
Så det är också det, jag har den bilden i mitt huvud.
Inshallah, sitta på stranden och läsa din bok liksom.
Ja, exakt.
Inshallah, och det ber vi verkligen för. Och Khulud, jag vill tacka dig otroligt, otroligt mycket för det här avsnittet. Det har varit en ära och dina kloka tankar.
Jag känner
mig
ära, första gästen. Alltså,
100%. Man kan inte börja utan Khulud, säg det bara.
Tusen tack.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Säg genom mina ögon-podcasten. Podden som intervjuar kreatörer runt om Sverige. Podden som inspirerar och motiverar. Tack för att du har lyssnat. Och inshallah i nästa avsnitt kommer vi ha ännu ett inspirerande samtal. Och den här gången kommer vi möta en kreatör. En författare. En entreprenör. Som har påverkat Sveriges hjärta. Med bara skrift. Posten. Stay tuned. Assalamu alaikum.